kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi lyssnar till andra Korintherbrevet och det här är del 32.
Välkomna till Värnamo kyrka och Andreas kapellet när vi nu ska fortsätta med avslutningen på andra Korintherbrevet. Och vi börjar i vanlig god ordning med att be. Herre, så tackar vi dig att vi får komma samman i ditt namn, i den tron att du är närvarande när vi vänder oss till dig. Herre, du är inte långt borta, du är mitt ibland oss. Du finns i vårt hjärta, du finns i vår gemenskap. Vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord och att din heliga ande är utgjuten över oss. Nu ber vi att du ska smörja våra ögon, smörja våra sinnen så vi kan höra dig tala, att vi kan se och förstå, lära känna dig allt bättre. Vi överlåter den här stunden till dig och ber om din välsignade närvaro. Låt den här timmen få vara en timme i det som du gör ibland oss. Använd den här timmen. Vi vill ge oss själva till dig som dina vänner, som dina medarbetare. Amen. Jo, vi är på andra Korintherbrevets 12:e kapitel och så som vi har lagt upp det hela så har vi nu avslutat försvarstalet. Men han fortsätter ju lite grann på samma tema kan man säga i avslutningen. Så att det blir ju en övergång härifrån i 12:e kapitlet från vers 13, 14, 15 där. Vi sa ju att epilogen slutar med vers 13 och förra tisdagen så gjorde vi vers 14 och 15. Jag tror att vi var på vers 16. Jag minns inte om jag sa det, men i vers 16 så har Bibel 2000 satt ett frågetecken efter den meningen. Så att om jag läser i folkbibeln så står det så här i vers 16. Låt vara att jag inte har betungat er, men slug som jag är har jag fångat er med list. Och där har Bibel 2000 som sagt ett frågetecken. Det är ju alltså en ironi som kommer här. Och det betyder att om man läser det där en gång till och tänker efter lite så betyder det sannolikt att Paulus alltså var anklagad för att ha försökt fånga korintierna med list. Det här grekiska ordet som finns där, fånga med list, det är en jaktterm eller en fisketerm. Handlar alltså om ett lockbete. Att han har fångat dem med list, att han skulle ha lagt ut ett lockbete och sedan snärt dem i något ekonomiskt avseende. Så det är en ganska stark anklagelse och Paulus har ju berört det flera gånger i brevet och nu finns det med här då i avslutningen också. Men som sagt som en retorisk fråga, och att det är en retorisk fråga blir ju ännu tydligare om vi läser vers 17. Har jag då bedragit er med hjälp av någon dem som jag sände till er? Så där ser ni vad anklagelsen bestod i. Och svaret är ju naturligtvis givet att det har han inte gjort. Här när det står att han sände någon så handlar det alltså om Titus. Om ni kommer ihåg det så var det på det sättet att Titus sannolikt, det här är inte alldeles säkert för det finns ett par olika sätt att förstå det här på, men så som vi tror och som jag har talat om det här så var det sannolikt så att Titus var den som hade med sig Tårebrevet till Korint och som levererade det och som också fick i uppdrag att färdigställa den här insamlingen till Jerusalem. Och då hade ju Paulus varit där tidigare och det hade blivit katastrof det där besöket. Och så skriver han, kommer han tillbaka till Efesus, skriver Tårebrevet och så skickar han Titus med det. Och sedan när han inte kan vara kvar, Paulus inte kan vara kvar i Efesus, så fortsätter han ju upp i Makedonien. Och så hittar han inte Titus. Titus skulle komma tillbaka dit. De skulle mötas där. Men Titus kom inte. Och så får han över från... han kom till Troas och så får han över till Makedonien. Och han hittar inte Titus. Och så kommer då Titus. Han kommer ju från Korint. Och då har han med sig goda nyheter. Så att han hade ju som sagt goda nyheter med sig Titus. Han hade rätt ut det där. Och det var alla införstådda med. Och nu knyter Paulus an till och säger han: har Titus bedragit er? Nej, det har han inte, tvärtom. Alltså de som Paulus har skickat har varit pålitliga män. Vi hade ju det i något kapitel tidigare här då också, att de hade till och med församlingarna i Makedonien hade kommit överens om vem de skulle skicka för den här insamlingens skull. Och Titus hade ju gått i, som Paulus representant, och så var det ytterligare någon broder. De var ju inte nämnda vid namn de här. Men just här så slår han tillbaka alltså och säger att har jag då bedragit er? Det var ju också så att vid den här tiden så var detta med sändebud en ganska etablerad institution. Och det är det som ligger i själva ordet apostel. Vi säger att apostel betyder befullmäktigat sändebud. Det var alltså så att sände man ett sändebud, ett befullmäktigat sändebud, så var det som om man själv var närvarande. Och därför så visste ju Paulus vilka det var som han hade skickat. Och han visste ju att han inte hade lurat någon i Korint. Och lika mycket visste han att inget av hans sändebud hade lurat dem. Och ändå hade han fått den anklagelsen på sig. Så här slår han som sagt var tillbaka med det. Och säger att så är det ju inte alls. Och det vet de naturligtvis om i Korint. Att så var det inte. Titus var ju också en av dem som Paulus själv hade hjälpt till tro. Undrar om det inte är i Titusbrevet i första kapitlet där han skriver Titus min äkta son, eller något sånt uttryck har han. Han hade alltså hjälpt Titus till tro, och han hade haft Titus som sin lärling under många år, och Titus hade varit med och rest och var ju så att säga absolut pålitlig på alla sätt. Så det är retoriska frågor både i vers 16 och i vers 17. Här står ju också i vers 18: jag bad Titus resa och jag sände en broder med honom. Har Titus bedragit er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Så ni märker att han nu här i, när han avslutar sitt brev, så stärker Paulus sin hållning. Han har ju talat om det här upprepade gånger i andra Korintsebrevet, och ändå så säger han det igen, va? Stärker han sin hållning i avslutningen på andra Korintsebrevet. Han slutar ju fortfarande lite grann av hans försvar som ligger i avslutningen. Och så det förstås att han själv förbereder sitt tredje besök. Men han är lite ängslig, det är helt klart. Och det ser vi nu i verserna 19 till och med 21, som då får vara nästa avsnitt. Och där har jag satt rubriken: jag är rädd för... Vi läser där. Hela tiden har ni menat att det är inför er vi försvarar oss. Nej, det är inför Gud vi talar, i Kristus. Och allt sker till er uppbyggelse, mina älskade. Jag är rädd att jag vid min ankomst ska finna er annorlunda än jag skulle önska. Och att ni skulle finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. Och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Så där finns ju några saker som vi behöver kommentera. Och vers 19 börjar ju med orden: hela tiden har ni menat att... det är inför er vi försvarar oss. Det var ju det som var problemet. Att när man argumenterade med Paulus så argumenterade ju inte Paulus tillbaka på samma sätt. Hade han gjort det så hade han ju suttit i samma båt som sina anklagare. Men eftersom han inte argumenterade tillbaka med världslig visdom, så uppfattade aldrig korintierna att de fick någon dialog, eller de fick inte de svar som de ville ha. Vad hade Paulus gjort då? Jo, han tillförde ju det himmelska perspektivet. Det var ju så han löste praktiskt taget alla problemställningar i församlingen i Korint. Och det blir likadant när vi kommer till Romarbrevet sedan. När han talar om de svaga och de starka i tron. Då vill de att Paulus ska ta ställning. Då vill de diskutera med Paulus. Och det Paulus säger att ja, ni är olika grupper här, men för båda grupperna gäller att det ska vara frid och rättfärdighet och glädje i den heliga ande. Så han tillförde den himmelska dimensionen. Och det här gjorde han konsekvent i sina diskussioner. Men de fattade inte det, utan de hade hela tiden, som det står i vers 19, trott att Paulus diskuterade på samma nivå. Och de försökte vinna diskussionen över Paulus. Men säger Paulus, vi har aldrig försvarat oss inför er. Nej, det är inför Gud vi talar. Alltså han har det eskatologiska perspektivet, och det betyder att det Paulus hela tiden har gjort, och som de uppfattade då som en diskussion, det är i själva verket att han har försökt förmedla evangelium till dem. När jag säger att han förmedlar ett eskatologiskt perspektiv, så betyder det att han förmedlar syndernas förlåtelse, han förmedlar evigt liv, han förmedlar den heliga andes gåvor och glädje och rättfärdighet, allt det som ligger i evangeliet. Allting, säger Paulus, vid upprepade tillfällen syftar till att ni ska bli bevarade i tron och bli uppbyggda. Jag är inte beredd att hålla på och tjafsa med er på era villkor. Men de förstod inte, de hörde inte vad han sa. Och så höll de igång det här. Och därför så, och en sån punkt var ju det att korintierna då uppfattade Paulus svaghet, asteneia. Det motstånd han har mött, den misshandel han hade utsatts för, det tolkar de som att Gud inte var med honom. Och därför kunde man ge sig på honom. Medan Paulus då ägnar, och det här är ju som en röd tråd i hela andra Korintsebrevet, han gör allt vad han kan för att förklara för korintierna att svaghet och misshandel och motstånd, det ingår också i Kristus. Dina och mina, våra synder, ingår också i Kristus. Det är därför vi säger att Kristus bär vår synd och skuld. Han bär vår svaghet. Han gör det för vår skull. Han lider för vår skull. Det betyder ju att allt elände som vi har är i Kristus. Så Paulus, han hade en annan världsbild än de här hade i Korinth, som tyckte att det var framgång och motgång, att man kunde, de mätte ju det här så att säga sinsemellan vad de tyckte var framgång och motgång. Men Paulus säger att allt detta är ju intaget i Kristus. Det betyder att när jag ser vad jag än ser utav sjukdom, utav framgång, utav elände, utav glädje, så är det i Kristus. För han ser allt i Kristus. Och därför när han talar med korintierna, så är det som att han, då talar han ju också i Kristus. Och den kamp som han utkämpar för att korintierna ska bli bevarade i tron och komma rätt också i fortsättningen, det är en kamp som han kämpar inför Gud. Inte med världsliga vapen, utan med förbön och sanningens ord och rättfärdighetens kamp och kärlek i den heliga ande. Han talade om det i kapitel 6, vers 6. Vi ska titta på den en gång till lite senare. Men det var som två olika världar som inte riktigt mötte varandra. Nu är Paulus då inne här i avslutningen, så att nu stryker han bara under återigen att han vill att allting ska vara till uppbyggelse. Ni ser ju att det står så i vers 19. Hela tiden har ni menat att det är inför er vi försvarar oss. Nej, det är inför Gud vi talar, i Kristus. Och det sker till uppbyggelse, mina älskade. Det är därför Paulus har synpunkter på församlingen i Korinth. Jag är rädd, och så kommer det tre stycken sådana här, jag är rädd att, och så vidare. Ni kan titta i 11 kapitlet, för där säger han på samma sätt. I 11 kapitlet, där han går till rätta med de här falska apostlarna i vers 1 och 2. Så säger han i vers 2b. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Alltså han hade ju fört dem till Kristus. De var ju Kristi brud som skulle komma till sin brudgum. Och det var Paulus sak att vaka över dem. Och så kommer det i vers 3. Men jag är rädd för att, liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas. Det här är ju hans kamp, hans rädsla, hans ängslan, hans kamp. Och det är en kamp som han bara kan utkämpa inför Gud och med andliga vapen. Men som riktar sig naturligtvis direkt till korintierna. Så det betyder att andra korintierbrevet i allra högsta grad kan karakteriseras som ett pastoralt brev. Det vill säga det är fyllt av omsorg om korintierna. Och det här stryker jag gärna under av det enkla skälet att när, om ni ursäktar uttrycket, en vanlig bibelläsare läser andra korintierbrevet, så ser man ju de här problemen. Och man ser att Paulus försvarar sig, inte minst då i 12 kapitlet. Och så får man en föreställning om att här pågår en sorts kamp mellan korintierna och Paulus. I och för sig riktigt, men ändå inte. Därför att kampen är den goda kampen som Paulus utkämpar. Och han kämpar den för korintiernas bästa. Det är alltså inte en strid som sker på mänskligt sätt. Utan det är någonting annat. Och det han skriver och förmanar dem av omsorg. För han är ängslig för att de ska bli vilseledda i sina sinnen. Alltså är det ett pastoralt brev. Det är ett brev där han visar omsorg och där han gör allt vad han kan för att nå fram till korintierna. Och för att det ska bli till deras bästa. Allt ska ske till uppbyggelse. Han har tidigare, ja, jag har skrivit upp några bibelställen här. Jag tror inte vi slår upp dem, men ni känner igen det. Att han har ju talat om att vi är köpta utav Gud. Vi tillhör Kristus. Vi är inlämnade i hans kropp. Det är själva utgångsläget för korintierna och för alla kristna. Att vi är i Kristus. Och det betyder att i Kristus så är vi med allt vad vi är och har. Och det som är nu är våran uppgift, det är att förvalta våra liv i den här världen. Att förvalta det som Gud har gett oss. Att mogna i tron under livets kamp. Och till sist att stå till svars inför Gud på domen med våra gärningar. Var och en ska ju dömas efter sina gärningar. Efter sina gärningar är ju samma sak som efter den riktiga tron, så att säga. Så det här är Paulus väl medveten om. Och därför så vill han till varje pris att de ska bli bevarade i tron. Men här finns då alltså några rädslor i det här avsnittet som vi läste. Och det första är då i vers 20. Jag är rädd att jag ska finna er annorlunda än jag skulle önska. Alltså han är inte säker inför sitt tredje besök i Korint huruvida saker och ting ska ha fallit på plats när han kommer dit. Och han är naturligtvis rädd för att det som hände när han gjorde den där snabbvisiten, det som ledde till Tårebrevet, att det ska upprepas. Att oenigheterna ska blossa upp igen när han kommer. Det är hans ängslan. Och då är han rädd för, inte för striden per se i sig så att säga. Utan han är rädd för att han på det sättet inte kommer att kunna fullfölja sitt uppdrag. Hans uppdrag är ju att se till att korintierna blir bevarade i frid och rättfärdighet och glädje. Det är hans arbete. Han lägger ner arbete på att de ska bli uppbyggda. Men han är rädd för att om han finner oenigheten ibland om att det blossar upp, så har han ju misslyckats. Då har han misslyckats i det uppdrag som han har fått ifrån Gud. Så det handlar inte bara om att det är synd om korintierna eller att de skulle läxas upp på något sätt, utan det är mycket mer än så som står på spel. Han vill, det står också i samma vers att han är rädd för att finna dem annorlunda än han skulle önska, och så vänder han på det också, och att ni ska finna mig annorlunda än vad ni skulle önska. Och det han tänker på då är ju inte att han ska komma och ställa till något problem för korintierna, utan det han tänker på är att han måste uppträda med stränghet. Och det kommer igen här lite längre in. För det som hände när han kom dit, första gången han kom till Korint, då grundade han församling, predikade evangelium, undervisade. Han var där i över 1,5 år. Och församlingen blev stabil, även om de hade mycket bekymmer då med alla avgudatempel och offergåvor och vet alltihopa där som vi har gått igenom. Sen när han kommer dit andra gången, då kommer han ju dit på den här snabbvisiten därför att kritiken emot honom har nått honom. Och han kommer dit för att reda ut det, och det är det som blir då en katastrof. Det blir alltså, han får ju vända tillbaka utan att kunna uträtta det han skulle. Men det han gjorde var att han uppträdde med mildhet. Vilket gjorde att anklagelserna mot honom växte i styrka. För de så tyckte att han var feg, att han drog sig undan, att han var så stark när han skrev sina brev, men när han väl stod där och skulle prata med dem, då var det bara den här mildheten som de uppfattade som feghet. De såg inte att det var andens frukt, att han kom i Kristi mildhet och i Kristi sinnelag. Nu är han rädd för att när han kommer tredje gången, att han inte ska kunna komma med den mildheten, utan han måste komma med strängheten. I Kristus finns allting, som jag sa. Så där finns mildheten, det vi kallar för andens frukt. Men där finns också rättfärdigheten. Där finns också kraften. Och där finns också strängheten när det behövs. Och Guds vrede som vi läser om, någonting av det kan ju också finnas där. Guds helighet och Guds heliga vrede. Och Paulus är lite ängslig för att han ska behöva komma på det sättet. För det vill han inte. Därför så skriver han som han gör, att han är rädd för att de inte ska vara sådana som han hoppas. Och han är rädd för att han själv måste uppträda bryskt. Och det skulle vara förödmjukande för Paulus. Därför att det är inte själva essensen i hans sätt att förmedla evangelium. Därför att när han kommer som en andlig far till korintierna, så vill han ju uppträda i kärlek och med all tänkbar omsorg. Det är det som är själva kärnan i evangeliet. Men om han kommer bryskt och med stränghet, då måste han visa en sida som egentligen inte ingår i hans kallelse, som visserligen finns hos Gud själv. Men det har aldrig varit hans uppgift att behöva komma på det sättet. Så han skulle uppleva det som ett misslyckande. Han skulle uppleva det som att han blir förödmjukad av Gud själv på det sättet. Ett misslyckande inför människor och en förödmjukelse från Gud som nu har tillåtit att det har blivit som det har blivit. Jag ska komma tillbaka till det med att Gud har tillåtit alldeles strax. Här står då vidare i nästa rädsla, så att säga, den andra halvan i vers 20. Där står: jag är rädd att jag ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Och sedan så står det också i vers 21: ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. För kommer han i stränghet, så skulle han uppleva det som en förödmjukelse, som ett misslyckande. Men som sagt, någonting som Gud har tillåtit. Och som korintierna har i det läget inte bara provocerat Paulus att uppträda på det sättet, utan de har tvingat honom att uppträda på det sättet. Det där med att han blir förödmjukad inför Gud som det står här, det är då värt en kommentar. Han vill ju allra minst bli förödmjukad utav Gud, Paulus. Det hade han blivit vid sitt första besök, när han kom med mildhet. Då hade han blivit förödmjukad utav Gud. Han hade misslyckats så att säga i sitt uppdrag att ställa saker och ting i ordning i Korint. Han hade uppträtt med mildhet, men de hade inte lyssnat på honom. Och nu så är det risk för att det blir likadant en gång till. Och nu vill jag säga en sak här som inte är kanske så helt enkel. Men det är detta med Guds vilja, vad som är Guds vilja, vad som inte är Guds vilja. Vi brottas ju ofta med den typen av frågor, inte minst i västerlandet. Och då är det så här att Paulus skiljer inte mellan Guds direkta vilja, Guds försyn eller Guds tillåtande vilja. Det är vi som håller på med den där typen av begreppsuppdelningar. Men det är som så i det judiska tänkandet att, om vi tar det först i det grekiska tänkandet, i den hellenistiska världen, i den här hedna världen som Paulus rör sig, där tänkte man sig kampen mellan gott och ont. Och det goda är naturligtvis det goda och det onda är det onda. Och så är det en kamp då mellan Gud och djävulen. Och ibland så är det som, och det, så är det fortfarande idag, att den här kampen pågår. Kampen mellan gott och ont. Och vi vet inte riktigt vem som kommer att segra i slutänden. Det är det västerländska tänkandet. Så tänker inte judarna. Det är inte det bibliska tänkandet. Utan i det bibliska tänkandet, gammaltestamentliga tänkandet, där är Gud ensam allsmäktig. Och det betyder att det onda och Satan och alltihop är ju underordnat Gud. Så Gud kan tillåta eller kanske till och med använda sig av uppror av ondska på olika sätt. Det läser vi om både i gamla och nya testamentet. Och det här blir ju då problem att veta, eller rättare sagt, problemet, det blir snarare blir det mindre problem, därför att allting kommer ju till syvende och sist att hamna hos Gud. Eftersom Gud är allsmäktig. Och det där skiljer som sagt var inte Paulus på. Man kan tala om vad som är Guds direkta vilja, naturligtvis, och det är ju uppenbart i Toran. Alltså, vi ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Så att, och vi har ju Jesu Kristi undervisning, så att där kan vi ju se vad som är Guds vilja. Men frågorna uppstår ju snarast när det händer sånt som vi inte tycker är Guds vilja. Och då är det ju så att det är inte självklart att Gud har tillåtit det här. Därför att det finns mycket i den här världen som inte är Guds vilja, men som ändå sker fastän Gud allsmäktig. Det är det så kallade lidandets problem. Och då har ju vi som kristna den tron att i Kristus så finns en hemlighet, ett mysterion heter det på grekiska, som vi inte kan urskilja och utransaka. Och vi vet ju detta, att om vi råkar ut för sånt som inte är Guds vilja, och det kan vara så sagt vara ganska mycket, så är det också intaget i Kristus. Och om vi hanterar saker och ting på rätt sätt, det vill säga inte låter besvikelsen gå över i bitterhet, inte svarar med samma mynt och så vidare, utan vi lider och så har vi med detta inför Gud, så samverkar allt till det bästa. Det är ju våran grundtro. Så det betyder att, och det är det som kallas för Guds försyn, att vi kan råka ut för saker och ting som inte är Guds vilja. Men vi tar in också det i Kristus, eller vi har också det i Kristus. Och i detta så verkar Gud. Därmed inte sagt att Gud från början hade tillåtit det, men det har ändå hänt. Paulus skiljer inte på vad som är Guds vilja, eller om det Gud har tillåtit det, eller om det är Guds försyn att det ska hända för att det ska bli samverkat till det bästa och så vidare. Han blottlägger inte, reder inte ut de här sakerna, utan det ligger i Guds mysterion, det ligger i Guds hemlighet. Men eftersom det är på det sättet så har han heller aldrig den kampen som vi har. Han har den inledningsvis. Om du tar till exempel det här med törntaggen i köttet. Där är det ju en satans ängel som slår honom. Uppenbarligen. Men också det är ju intaget i Kristus. Så Gud har ju tillåtit det och sagt till honom att min nåd är dig nog. Nu anar Paulus att när han kommer till Korint så skulle det kunna bli ännu en misslyckad visit. Också om han kommer i stränghet och uppträder bryskt, eller kanske just därför, så riskerar han att det blir ett misslyckande. Att han blir förödmjukad igen, att han får ge sig därifrån som en förlorare. Då förstår han det som att Gud har förödmjukat honom. Och det är det som han är mest ängslig för. Därför då har han ju misslyckats i sitt uppdrag. Och det vill han inte. Han vill ju lyckas med sitt uppdrag. Att medla frid och rättfärdighet och glädje. Så han är alltså ängslig för det. Han är medveten om att det kan ske. Men han hoppas för allt i världen att korintierna ändå ska förstå Guds vilja och lyda Guds vilja. Det här som jag säger nu, som ni tycker förmodligen är lite svårt. Ni vet ju hur centralt det är det som jag talar om. Därför vad är det för något som Paulus talar om redan från början i första korintierbrevet och andra korintierbrevet och i hela sitt budskap? Vad är det han har i centrum? Korset. Talet om korset. Dårskapen. Det är ju hans huvudämne. Så det är inte någonting liksom att vi predikar korset eller uppståndelsen och det kristna livet. Och sen så har vi såna här svårigheter då som vi på något sätt ska försöka lösa intellektuellt, huruvida det var Guds vilja eller inte. Utan alltihopa finns i korset. Och korset, som ju är vår ära, som ju är vår stolthet och som är grunden för våra liv. Det är både svaghet och styrka. Därför att ur ett mänskligt perspektiv så vittnar det om misslyckande och svaghet. Och misshandel och död. Men ur ett gudomligt perspektiv så vittnar det om hur Gud frälsar världen. Och hur Gud är närvarande och vänder allting till det bästa genom uppståndelsen. Så det är två helt olika perspektiv. Men det är inte någonting som Paulus hela tiden har i sin teologi, om jag säger så, i sin förkunnelse, i sin förståelse utav livet i den här världen. Och här måste jag faktiskt rätta mig själv. Det här ser inte ni, men jag hade skrivit så här i mina anteckningar. Det betyder att även om vi far illa bör vi kunna känna igen Guds närvaro och förlita oss på honom. Och när jag läste det här nu på eftermiddagen, det betyder att även om vi far illa, jag får stryka det. Nu är det för sent för anteckningarna inlämnade till tryckeriet. Även om vi far illa, vi far illa i den här världen. Det är inte frågan om vi far illa. Det är inte frågan om vi drabbas av svaghet eller motgång eller sjukdom. Det hör till livet i den här världen. Så att vara en kristen, det är inte att kämpa emot svagheter och sjukdomar in absurdum eller bli bitter över att livet är som det är. Utan att vara en kristen, det är att veta att vi som vandrar i Tåredalen, vi som vandrar i lidandet och i våra egna synder och tillkortakommanden, vi har en uppstånden frälsare mitt ibland oss. Det är det kristna livet. Och han är så att säga den genom vilken vi förstår världen. Han är den på vilken vi hänger upp våra liv. Han är grundvalen för våra liv. Så i en mening kan man säga att det är inte så stor skillnad på en hindu eller muslim å ena sidan och en kristen. De vandrar alla i världen. Den stora skillnaden är Kristus och hans närvaro i eländet. Och kan du någon gång i Paulus brev eller i Paulus undervisning hitta att Paulus är besviken och bitter och att han håller på att gå i diket utav misslyckanden? Nej. Kan du hitta att han är misshandlad, att han är slagen och så vidare? Ja, hela tiden. Men beklagar han sig? Nej. Varför beklagar han sig inte för? Varför ger han inte upp? Därför att Kristus är där, närvarande. Och han ser att det liv som vi lever i världen, det är nu infogat i Kristus. Jag tänker på det nu när jag har börjat med Romarbrevet också. För det finns en vers som har talat starkt till mig. Jag har nämnt om det här tidigare också. Vi vet ni inte, säger han i Romarbrevet 6:6. Vet ni inte att vi som är döpta, vi är döpta till hans död. Alltså det mänskliga livet lever ju under sådana villkor som vi vet att vi lever under. Och vi vet att det slutar med döden och graven. Så vi är ju döpta, men vi är inte bara döpta, utan vi är döpta in i hans död. Alltså vi är förenade med Kristus. Och är vi förenade med Kristus genom en likadan död, då tror vi också att vi ska vara förenade med honom i en likadan uppståndelse. Och det där hoppet sätter in, så att säga, och bär oss. Det betyder inte att Paulus var likgiltig inför det här besöket i Korint. Utan han var rädd för misslyckandet. Han ville inte det. Han ville inte ha en satans ängel. Han bad om att få bli fri. Herren Jesus själv bad 3 gånger om att få slippa dricka lidandeskalken. Det är normalt mänskligt beteende att i den meningen stå emot. Men det finns en bortre gräns där tron måste sätta in och ta över. Tron på att Gud inte bara är närvarande, utan att han också bär oss i svårigheterna. Eller skulle jag hellre säga att han särskilt bär oss i svårigheterna. Så vi står emot det onda. Vi ber om att få slippa det. Utsätt oss inte för prövning. Men vi ber också i slutänden efter några gånger. Dock inte som jag vill, utan som du vill. Jag litar på att det här ligger i dina händer. Och det hade Paulus fått göra om det nu hade blivit ett fiasko 3:e gången han kommer till Korint. Och han hade blivit förödmjukad av Gud själv. Skulle han då sluta tro på Gud? Nej. Just i det misslyckandet, i den förödmjukelsen som ett 3:e misslyckande Korint hade inneburit, så hade han fått vara ännu mer beroende av Gud. Så det är det som bär Paulus. Ja, det finns en bok som Göran Larsson visade, men jag kommer inte ihåg vad den nu heter. Men det handlar om en jude som skriver i under andra världskriget. Han sitter i koncentrationsläger. Jag tror han gav sitt liv också, eller fick ge sitt liv i koncentrationslägret. Och då finns det en mening, det är en brevväxling, ett antal brev som han har skrivit. Och i ett av breven så slutar det så här. Gripande, tycker jag, starkt, men det säger någonting. Han skriver till Gud och så säger han: Gud, du har gjort allt för att jag ska sluta tro på dig. Men jag kommer aldrig att släppa dig. Samtal med Gud heter boken. Gud, du har gjort allt för att jag ska sluta tro på dig. Men jag kommer aldrig att överge dig eller sluta tro på dig. Och det säger någonting om den hållningen som är trons hållning. Förtröstan som bär under livets alla omständigheter. Så vi ska nog inte... Men skälet till att vi har så lätt för att beklaga oss över saker och ting är förmodligen därför att vår världsbild är lite snedvriden, eller vår teologi är lite snedvriden. Vi förstår inte att vi lever i Kristus. Vi tror att vi lever i Kristus när det är bra, och så är vi utanför och övergivna när det är dåligt. Men då utgår vi från oss själva hela tiden. Paulus försöker få korintierna att utgå från att de lever i Kristus. Och det är därför också han kan, inom citationstecken, kräva av dem att de också lyder Kristus. Men det är just det de inte har gjort. Men de har inte gjort det därför att de har inte förstått det. Nu har han skrivit, det är väl 5 brev om vi kommer ihåg rätt nu. till församlingen i Korint. Och han är fortfarande inte säker på om de verkligen har begripit vad det är att leva i Kristus. Som om denna rädsla nu inte räckte, så skriver han, ja, i vers 21 där, jag är rädd för att min Gud ska förmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. Och att nu kommer det här tillägget, som om det inte räckte med det som vi redan har sagt nu då. Och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Men där är han inte ännu. Han har inte kommit till dem ännu. Men det är hans rädsla att det ska vara på det sättet. Men han hoppas att det inte ska vara så. Utan att han hoppas att han ska slippa uppträda annorlunda än han önskar. Han vill komma med mildhet, och han vill att de här orenheterna, synden och det ska ha lagt sig, så att säga, att det ska vara utklarat, att de ska förstå vad det är att vara i Kristus. Sen då kommer vi över till tredje kapitlet, eller trettonde kapitlet. Och då skriver Paulus, det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Och det har jag nog kommenterat en gång tidigare, att där har folkbibeln tryckt in ordet försöker. Det är tredje gången jag försöker komma till er. Medan då i andra översättningar så står det är nu tredje gången jag ska komma till er. Och det har man ju då i notapparaten här i folkbibeln. Jag undrar om inte vi nämnde om det förra gången också. Det är not till 12:14. Och det är not till 13:1 som antyder, eller som tolkar det hela som så, att Paulus har försökt att komma till dem tre gånger men inte lyckats. Men jag har ju den förståelsen att första gången, det var ju då när han grundade församlingen. Andra gången var den där snabbvisiten som blev så misslyckad. Och nu är det faktiskt tredje gången som man ska komma till församlingen i Korint. Och det som kommer sen här, nu ska vi se, vi kanske ska läsa, det är fyra versar som hör ihop här. Jag tror vi får läsa de fyra versarna först innan jag kommenterar vidare. Det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Tidigare har jag talat till dem som förut syndat, liksom till alla andra. Trots att jag nu är frånvarande säger jag samma sak som om jag vore närvarande andra gången. Jag ska inte skona er när jag kommer igen. Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan är mäktig bland er. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men han lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Inte helt enkelt. Det första har vi, lilla frågetecknet har vi då kommenterat det där med tre gånger. Sen så kommer det ett citat ifrån femte Mosebok 19:15. Som säger, efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Och då undrar man, varför citerar han den versen för? Och då finns det en del tolkningar som är, skulle jag vilja säga, rena spekulationerna. Nämligen att man tänker sig som så att Paulus när han kommer dit ska dra dem inför världslig domstol. För det handlar ju om två eller tre vittnen som ska ge sitt vittnesbörd och så ska det dömas. Alltså det är ju domstolsförfarande i femte Mosebok. Men jag menar att det är spekulationer därför att det strider ju emot Paulus sätt. Paulus har ju själv gått till rätta med någon i Korint som hade dragit någon annan inför världslig domstol. Och så skulle han ju själv då göra detsamma. Nej, knappast. Så det tror vi inte. Och då säger Johansson i sin kommentar, jag visste inte att det var så, men tydligen så användes den här versen också i den meningen att efter att man har sagt två eller tre gånger, alltså man säger samma sak framför en varning två eller tre gånger, så är varje gång ett vittnesmål. Och då skulle det alltså vara som så att första gången då har han förmanat dem, till exempel i första Korintherbrevet, och han förmanat dem på plats när det gällde olika synder och otukt och ekonomiska oegentligheter. Han har förmanat dem. Sen har han förmanat dem en andra gång, nämligen på den där snabbvisiten, när han försökte läxa upp dem, om än i all mildhet. Nu, när han kommer dit en tredje gång, så blir det en tredje gång som han säger samma sak. Och då blir det här bibelordet från femte Mosebok ändå giltigt. Då är han själv som står för två eller tre upprepningar. Och jag tror att det är alldeles riktigt, därför att det står så här i den andra versen. Tidigare har jag talat till dem som förut syndat. Alltså, där har ni bakgrunden. Han har ju talat, sagt samma sak tidigare. Och nu får han då upprepa det. Sen tycker jag att folkbibeln krånglar till översättningen. Det står ju så här. Trots att jag nu är frånvarande säger jag samma sak som om jag vore närvarande andra gången. Vad är det för svenska? Jag tycker det är svårt. Jag var tvungen att läsa många gånger. Jag vet inte om jag fattar det som det står ens då. Däremot så står det i Bibel 2000. Jag varnade er vid mitt andra besök och i min frånvaro varnar jag er nu igen. Det är klart och tydligt. Andra besöket, snabba, den här snabbvisiten, och så nu varnar jag er en gång. Nu är jag frånvarande, men jag varnar er en tredje gång här nu genom det här brevet. Bo Giertz har i sin översättning skrivit följande. I förväg har jag sagt det den andra gången jag var hos er. Alltså snabbvisiten. Och åter säger jag det i förväg när jag nu är frånvarande. Han har ännu inte kommit tredje gången. Så det är väl så det ska översättas och förstås. Och som sagt, ni får alltså inte fastna då på det här som står i folkbibeln. För jag tycker som sagt att det är lite krånglig översättning. Saken är ändå klar. Vers 3. Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan mäktig ibland er. Alltså de vill ha ett bevis på att Kristus talar genom Paulus. Och det kommer de att få, men det är ju risk att det blir ett tilltal som de inte hade önskat sig. Det vill säga att Paulus kommer i stränghet och med bryska metoder, så att säga, med starka ord. Det så kallas för Guds kraft här. Sanningens ord. Han har ju tidigare kommit, som jag sagt nu flera gånger, med mildhet. Han har talat om svagheter och motgångar och misslyckanden i Kristus. Men kom ihåg att i Kristus finns också strängheten, rättvisan, rättfärdigheten och heligheten. Så om de inte lyssnade på när man kom med mildhet, så kanske han tvingas nu att ta fram strängheten. Det som han inte vill. Han vill ju inte komma på det sättet. Men på det sättet så blir det ett bevis på att Kristus talar genom honom. Jag nämnde förut kapitel 6, vers 6. Jag tycker vi ska ta den igen. För där, det är ju där som han... Nej, det var inte där. Nu ska vi se. Nej, det var ju senare i... Vi ser nu, det var väl i tionde kapitlet, ja, som han talar om i vers 3, om att han visserligen lever här i världen, men han strider inte på världens sätt. Utan de vapen som vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Och det är de vapnen som han nu skulle använda då, där han bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Men där i sjätte kapitlet så står de här vapnen mer beskrivna. Så där får man lite klarare för sig vad det handlar om. Då står nämligen i vers 6 och 7, alltså kapitel 6, vers 6 och 7. Att han kommer i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Och om ni kommer ihåg det så var det just det här kärlek, sanningen och Guds kraft. Uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Det var det jag lyfte fram då när vi la ut det. Det var att det här är inte mänskliga egenskaper. Eller rättare sagt, det kanske är mänskliga egenskaper, men det är helige ande som är knuten till de här egenskaperna. Så det här med den helige ande som det står om i vers 6 ska knytas till uppriktig kärlek, till sanningens ord och Guds kraft med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Det är alltså den helige andes frukt också det. Det är den helige andes redskap, det är den helige andes Guds egen kraft som är närvarande i sanningens ord. Så det är inte bara att man säger ett sanningens ord eller att man försöker rättfärdiga sig själv, utan Gud själv är närvarande i de här vapnen, och det är det som gör att det inte är världsliga vapen utan det är Guds egna vapen. Och nu är det då tal om att Paulus skulle komma med de här vapnen. I Kristus hör svaghet och kraft ihop. Svagheten har att göra med livet i den här världen, men kraften hör samman med livet i den tillkommande världen. Och genom evangeliet och anden har vi del utav den tillkommande världen och den tillkommande världens Guds egen vapenrustning redan här i tiden. Och så har jag skrivit så här då också att när jag ska säga det att det Paulus förväntar sig, vi kommer tillbaka till det nästa timme, sista timmen. Det Paulus förväntar sig när han kommer dit med förmaningarna, om det nu är i mildhet eller i andens kraft, det är, som vi läste i 10 kapitlet, det är deras lydnad. Jag läste ju det i 10 kapitlet om vapnen. Lever vi i världen så strider vi inte på världens sätt. Det är vapen vi strider mot och så vidare. Bryter ner tankebyggnader som reser sig upp. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Alltså, när Paulus kommer till dem i Korint så kan de inte bara så att säga omvända sig eller tro på det som Paulus säger, utan denna tro, denna omvändelse visar sig i lydnad. De kommer alltså att fortsättningsvis lyda Paulus, det vill säga lyda Kristus. Och det är kännetecknet. Och det är också sån där stark tanke tycker jag som vi ska kunna tillämpa på oss själva. Det sista jag säger här nu, snart slut här, jag hade några minuter kvar, men det sista som jag vill ha med här är att motståndarna såg inte, och inte heller korintierna i allmänhet, de som var vilseledda, de såg ju inte att svagheten och styrkan hörde samman i Kristus. Och problemet var att när de utelämnade svagheten och var olydiga mot Kristus och mot Paulus, så förkunnade de och levde de efter en annan Jesus. Vi läste om det i 11 kapitlet. Så det är flera saker som nu jag förutsätter att ni har hört tidigare och som ni kommer ihåg. Alltså om man nu inte tar emot Paulus, om man inte lyder Kristi mildhet och predikar att svagheten i själva verket inte är från Gud och att Gud har övergivit en sån människa, då predikar man en annan Jesus än den vi har predikat. Paulus säger det i 2 Korinthierbrevet 11, vers 4. Om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Detta att Paulus håller ihop svagheten och styrkan i Kristus, det mänskliga och det gudomliga i Kristus, det är avgörande också för oss. Det kallas för, brukar vi teologer kalla för, Kristusmönstret. Vi alla som är här nu, vi är intagna i Kristus. Det betyder vi är intagna i Kristusmönstret. Kristusmönstret kan tillämpas på allting i ditt och mitt liv. Och det innehåller både styrkor och svaghet. Och när den mänskliga svagheten och lidandet finns där, så är det en delaktighet av Kristusmönstret. Det här är någonting som har blivit tydligt för mig medan jag har jobbat med andra Korintherbrevet. För också jag har tänkt som så mycket att jag har liksom stått utanför Kristus. Och så brottas jag med, är detta Guds vilja eller inte Guds vilja? Det här är ju ont. Är Gud med mig eller har han övergivit mig? Eller tillfälligt övergivit mig? Förstår? Alla den här typen av frågor upphör ju i samma stund som man inser att man är i Kristus hela tiden. Vi är i Kristus hela tiden med allt vad vi är och har. Och därför så kommer jag alltid att vara underordnad Kristus under livets alla situationer. Och jag kommer att ha den sanne Kristus, Kristusmönstret, verksamt i mitt liv. Så att vad som än händer och vad som än sker i mitt liv, så är det Kristusmönstret som är tillämpbart. Kristus är närvarande. För där finns både svagheten och styrkan. Det här hade då, som sagt, var korintierna inte riktigt klart för sig. Och Paulus gör allt vad han kan för att visa hur han själv lever i Kristusmönstret med alla sina svårigheter. Han levde förenad med Kristus i svaghet och i styrka. Och så kommer det: men hur är det med korintierna? Och nästa timme, då vi blir den sista timmen, då börjar vi i vers 5. Och då börjar det med att Paulus säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva, eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Så hela tiden har de haft Paulus på den anklagades bänk, så att säga. Men nu här i avslutningen så vänder det. Nu är det plötsligt korintierna på de anklagades bänk. Pröva er själva om ni är i tron. Och med den frågan så får vi väl sluta nu, och så får vi fortsätta här nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att det som är så ovant för oss att tänka ändå ska bli klart för oss. Och vi ber att vi ska kunna förtrösta på dig under livets alla omständigheter. Att vi ska kunna känna att vi är som man kan säga ibland, att vi är helöverlåtna till dig. Att vi faktiskt är det. Och att vi är trygga i det, och vi är glada för det. Vi är väldigt glada och tacksamma för att vi får vara i dig med alla våra svagheter. Och så ändå vara fullt älskad utav dig. Fullt ut älskad utav dig. Herre, låt det här bli tydligt för oss. Låt det få sjunka ner, det här Kristusmönstret, i oss och ibland oss. Och hjälp oss att glädja oss i dig alltid. Åter vill jag säga, i dig alltid. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över andra Korintherbrevet. Det här var del 32. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.